Så om man går in på Konstmuseet Chappes webbplats just nu så står det under den aktuella fliken, eller fliken för aktuella utställningar, egentligen helt tomt. För det är faktiskt så att museet bygger på följande utställning. God morgon säger jag till Chappes intendent Pia Hovi.
God morgon, god morgon.
Du är klädd i ganska så här vanliga byggarbetskläder kan vi säga. Så här stålhättade skor och byggbyxor. Så att du är faktiskt så här klädd för det här jobbet idag, eller?
Ja, under hela den här perioden så är jag klädd nog så här.
Här doftar ju faktiskt också lite nästan, vad ska vi säga, så här byggarbetsplats. Kanske, jag skulle kanske identifiera det som här doftar lite sågspån. Eller vad skulle du beskriva det här som?
No, ja, det är förstås när man gör olika processer här inne så kommer det olika dofter också. Att, ja, det är sant.
Ni håller alltså på att bygga den nya utställningen. Den ska öppna den 24 maj. Och då har ni haft stängt sedan den 1 april. Så det är faktiskt totalt 8 veckor som ni kommer att ha stängt. Tar det så här länge faktiskt att riva en utställning och bygga en ny?
No, vanligtvis tar det lite kortare tid, men vi har ju nu det här renoveringen också på gång samtidigt, så det drar några veckor utöver den här tiden, så därför vi spelar på säkra sidan för att få allt klart sen.
Så nu ska vi gå in på hur det här så att säga går till i praktiken. Vi kan ju börja från början. När en utställning, sista dagen för en utställning, ni stänger dörrarna. Vad är det som händer dagen efter när man så att säga börjar riva den? Är det liksom väldigt, väldigt konkret?
Nå, egentligen händer det ju massor före det redan, och flera år kanske också så, emellanåt. Men att dagen före eller dagen efter så då, vanligen så har vi planerat allt i detalj och i tidtabell att vad vi gör, vilka dagar att, och vem som jobbar med vad och vem vi tar in för att hjälpa till och så vidare. Att för att ha en större team då.
Hur många är det som är involverade i den här rivningsprocessen? Det låter ju jätteradikalt att riva en utställning, men ni förstår vad jag menar.
No, ja, vi talar om nedmontering. Att vi har ju första veckan då mer personal, men sen andra veckan kanske mindre. Och sen kanske man behöver ta in sen senare någon annan, lite till igen. Att det beror på vad man gör. Men att första veckan så hade vi en person in för att hjälpa till att ta ner de här mörkläggningsväggarna som vi hade byggt i Craft Rituals. Och förstås så för att ta ner podierna så hade vi hjälpt till också. Och vi försöker spara ganska mycket av det materialet sen till hösten som vi kommer att använda på nytt. Och återvinna och så vidare. Och sen är det ju förstås att transportera saker och ting bort och liksom ha skåpbilen, vår skåpbil och så är det förstås att ta ner konsten, att det är ju det viktigaste, att allt är på det sättet att det är säkert. Säkerheten är ju det viktigaste som vi har att göra med också.
Det låter nog som ett logistikpussel, men hur involverades då konstnären eller konstnärerna själva? De vill ju säkert ha tillbaka sina konstverk.
No, i det här fallet så får faktiskt konstverken mestadels hem till konstnärernas ateljéer eller deras lager. Så visst var Aja Judes väldigt involverad i att hur vi packar konsten. Att det är väldigt, väldigt noggrant och man måste ju dokumentera varje skede. Att när man tar ner konstverket och hur den ser ut då. Och ofta har man också konservatorer på plats för att checka att allt är liksom, att man gör en rapport faktiskt över det.
Det där, är det så att konstnärerna själv har oftast ett eget lager eller en egen ateljé där man då förvarar sina konstverk? Och jag tänker att en så att säga effektiv eller ska vi säga konstnär som har hållit på länge måste ju ha oändligt mycket av de här konstverken.
No, ofta så försöker ju konstnärerna använda på olika ställen samma konstverk för att just inte hamna ut för det att man har massor med verk som man inte till exempel har sålt eller som är inte möjligt att sälja. Att just många har nog lager, det beror ju på vad man gör, hur den konst man gör. Och för just det är dyrt för konstnären sen att ha lager, att ofta kombinera de ateljé med lager då för att liksom vara ekonomisk på det sättet. Men vi lånar ju från museer också och stiftelser och så vidare, så det är från olika ställen som man lånar konst.
Och den här själva transporten, du förklarar att allting skrivs ner och noteras och så att säga antagligen just för att om det händer någonting så ska man också veta vems fel eller vem som är ansvarig. Men händer det då, eller hur ofta händer det att ett konstverk eller en tavla eller något så här skulle verkligen gå sönder i det här själva transportskedet?
No, jag har jobbat länge i branschen och det har aldrig hänt under min tid. Men visst kan det hända, men vi använder ju konsttransport just därför för att det inte ska hända någonting. Att det är jätteviktigt.
Ja, jag kan tänka mig att ingen vill ha den räkningen. då går vi vidare till nästa skede. Alltså när man har så att säga nedmonterat en utställning, så börjar man ju sen bygga den nya utställningen. Men du sa att den planeringen kan inledas år innan utställningen de facto blir aktuell på ett museum.
Nå, ja, det kan ju vara 2-3 år som man, före man inleder planeringen redan, men oftast sådär två år, och det beror på museet förstås och på konstnärerna och så vidare och vilka partner man har sen där i samarbete.
Men sen är det då dags att de facto börja bygga själva utställningen. Hur går det till då? Jag förstår att planeringen, då måste den ju vara rätt klar redan, den där själva planeringen, men ja, om jag förstår det rätt och jag tänker hur det ser ut här nu och doftar, så verkar det vara väldigt, väldigt fysiskt att bygga en utställning. Alltså.
Det är väldigt fysiskt, ja, det är fysiskt arbete. Att verkligen man måste ha god, på det sättet god kondition och god rygg och goda arbetsställningar och så vidare. Liksom, man måste ha rätta redskapar och verktyg och det är nog noggrant arbete.
Vi talar precis om hur involverad en konstnär är då i själva nedmonteringsfasen, men jag kan tänka mig att i den här uppbyggnadsfasen så är de ju säkert också ganska närvarande. För dem är det ju viktigt förstås att allting är rätt och ljus som det ska vara ljud med och så att säga är rätt riktade. Eller hur ser det ut?
Ja, att vi museet så brukar göra sån här preliminärt det som kan göras, att man hamnar just spackla väggar och måla och liksom göra allt det där preliminära arbetet ofta innan konstnären kommer på plats. Och sen ju arbetar man med konstnären, det beror på tiden att hur länge det tar, det kan ta några dagar, det kan ta en vecka, det kan ta fler veckor till och med. Och sen är det just som du sa, belysningen till sist sen och verkskyltar och se att allt liksom är städat och fint och på plats förstås för vernissagen då, att allt är färdigt.
Hur detaljstyrt är det här, så att säga, millimeterinställda lampor med mera, eller hur funkar det i praktiken?
No, det är nog jättedetaljstyrt vanligtvis, men det kan också växla förstås. Men till exempel nu rent i hösten så har vi digitala planer på vart allt ska placeras. Att det är jättedetaljstyrt nog, men det beror på konstnärer och det beror på konsten också. Att visst måste man vara flexibel, väldigt flexibel egentligen.
Mm. Men du har ju säkert under dina år träffat på en hel del olika sorters konstnärer. Skulle du säga att de är mer eller mindre detaljstyrda än vad du kanske förväntade dig när du började inom den här branschen?
Det beror på konstnären förstås, men visst är de väldigt detaljstyrda och väldigt på ett sätt ganska förstås, de kräver ju det bästa, att vi måste jobba för det för att få det som konstnären vill, att det är ju vår uppgift att, och sen försöka förstås ha positiv anda och vi har en god team här, att alla tycker om att jobba här, att det är ju väldigt viktigt att det här är ju väldigt roligt, det här monteringsperioden, att det är det bästa tycker jag som det finns i det här jobbet.
Men är de svåra att samarbeta med bland de där konstnärerna då?
No, det kan ta diskussioner nog, visst. Och förstås så har vi då kunnande ansvarig utställningsmästare och museimästare som är involverade väldigt heavily då i det här. Och de kan sitt jobb, så visst har vi kommit hit till goda resultat.
Jag talar alltså med Chappes intendent Pia Hovi och vi har talat lite här om hur man delvis nedmonterar men sen också bygger upp en ny utställning. Det är ju förstås också som du säger ganska mycket små skyltar och sen små detaljer till exempel då som berättar om verket eller som berättar om konstnären som ligger in till de här olika tavlorna till exempel. Vem är det som betalar och beställer de här?
Ja, betalar skyltverken. Det ingår budgeten. Att jag gör alltid en budget för utställningen på förhand, åtminstone ett år före, ett och ett halvt år före, till och med 2 år före. Så det ingår i budgeten. Alltså det har att göra. Oftast så har vi ju en grafiker som jag ger informationen och konstnären ger informationen och jag samlar det och sen är det en grafiker som producerar den här grafiska formen.
Varifrån skaffar man sådana här specialskyltar? Eller ska vi också tänka till exempel lampor? Det är ju ändå ganska speciella lampor som man har på ett museum. Finns det någon sån här butik som museerna ofta går till som inte den där vanliga butiken där man kan köpa vanliga taklampor?
No, det finns ju sådana här museöden hankintakeskus, men det är mest för sånt som när man packar konst, sådana här speciala material. Men vi brukar nog använda vanliga butiker också här i området förstås. Och sen emellanåt så hamnar vi beställa från utomlands och så vidare. Att vi scoutar då, kartlägger vad vi behöver.
Vem är det som avgör då vilken utställning som Chappe så att säga ska satsa på eller väljer ut de här utställningarna som man då bokar in flera år i förväg?
Nå, jag planerar innehållet här i Chappe, men vi har en utställningskommitté där det här innehållet sen checkas och kollas och diskuteras igenom och sen gör vi beslutet vad det ska visas sen här i Chappe inom följande år eller kommande åren.
Så det är ett samarbete. Men du sa att man måste ha ganska lång framförhållning. Upp till 2 år ska man i förväg egentligen boka de här utställningarna. Är det för att de är så populära? Eller varför ser den här arbetsprocessen ut så?
No, konstnärerna har ju mycket jobb, att de vill veta i god tid och förhand, och konstnärernas processer kan ta många år, att det är ju stora långa projekt som de håller på med, och sen är det förstås om man vill låna från museer, så det kan hända att man måste liksom beställa eller reservera det där vissa just speciella verk som man vill ha, och det är bara långtidsplanering att nu framåt 25-26 så håller jag på med att det är 27 även, att det är sådär att man har många processer igång samtidigt.
Som sagt, så just nu är det ganska tomt här i Chappen. När vi tittar ut genom det här stora fönstret ner i den här nedre salen, så är det ju främst faktiskt borrmaskiner som är utställda just nu. Nej, men den 24 maj då kommer ni att öppna igen med en ny utställning. Vad kan du berätta om den?
Äntligen har vi 2, men den största helheten heter Det lyssnande öga, och det är vårt första samarbete med Pro Artibus stiftelse Gallerierverket. Det kommer att vara 48 verk av 48 konstnärer här i Chappe och i Elverket, och 11 konststiftelser är involverade. Så det har varit ett stort projekt och ett stort samarbete kan man säga mellan 2 små institutioner. Och så har vi i källaren en sån här Making Art in My Dream som är väldigt spännande. Det är en sån här VR-verk om 3 konstnärernas drömmar. Att vad drömmar konstnärerna om, och det kopplas sen till Albert de la Chapelles konst också. Och Albert och Clara är med förstås i den utställningen.
Så att en ganska traditionell utställning och en ganska nytänkande eller experimentell utställning, om jag förstår det rätt.
Ja, verkligen så är det. Att vi bjuder lite innehåll för olika kunder då och olika personer, att hoppas alla hittar någonting här.
Perfekt. Tusen tack Pia Hovi, intendent här på Chappe. Mitt namn är Veronica Westerlund.